Hjärtligt välkommen till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Jättekul att ni är här idag. Vi börjar med gudstjänst med att lägga ner Guds händer helt enkelt. Tack Gud för att vara här tillsammans idag. Tack för din omsorg och din trofasthet som är ny varje morgon, Herre. Tack för att vi får trösta på dig i livets alla skeenden, Herre. Tack för att du finns där för oss, vill vara med oss. Och vi lägger hela den här gudstjänsten i dina händer. Bär du ska vara med oss i predikan, i lovsång, i gemenskapen. Låt det vara en stund där vi får träffa dig på det sätt vi behöver. Du ser vad alla bär på och vi kommer hit. Bär du ska vara en stund där vi får också lägga saker vi bär på inför dig. Och känna att du tar av oss våra bördor. Vi kan vara fria inför dig, Herre. Jag ber om det här i Jesu namn. Amen.
Tack Gud för att vi får samlas här inför dig och fira gudstjänst och träffa varandra och umgås. Herre, vi vill lyfta upp ditt namn. Vi vill göra dig känd och älskad i världen. Men här inne bara ber vi att du ska få komma och möta oss. Ge oss det vi behöver. Herre, tack för att du älskar oss.
Tack Gud för att vi var tillsammans här. Tack för att ingen är som du. Att vi kan komma inför dig precis som vi är och veta att du är densamme. Och i dig kan vi stå fasta, Herre. För du är densamme, Herre. Tack Gud. Idag ska vi fortsätta lite grann på våra tema vi har under hösten nu här. Om att vara uppåt, inåt, utåt. Och vi ska fortsätta uppåt. Under församlingshelgen förra veckan så pratade Ninna lite grann om vår relation med Gud. Att vi har olika slags relationer med Gud, som en vänskapsrelation, budgum eller kärleksrelation, en far-barn-relation, herre-tjänar-relation, herde- och får-relation, vinst och grenar, hur är för kroppen och församlingen. Några slags bilder på att hur vi är uppåt mot Gud är en slags relation. Det är väl det vi vill nå ut, nå till i alla fall. Det handlar inte bara om att vi ska ha kunskap om vem Gud är. Han vill att vi ska ha en relation med honom. Att på olika sätt få uppleva vem han är. Hur går det med ljudet? Låter bra? Bra. Så. Vi kan ta nästa bild direkt. För jag tänker att när vi pratar om det här relations med Gud, så handlar det mycket om vår gudsbild. Hur ser vi på Gud? Hur är vår relation? Om vi säger bara som en far- och barnrelation, så är det präglats av våra egna jordiska relationer mellan far och son. Eller dotter och Gud. Den här relationen mellan föräldrarna och en själv. Och Gud vill att vi ska upptäcka det sätt han har fungerar. Den far han är för oss. Samma sak som herre och tjänare. Och jag tänker att som den här bilden, att oftast är vår syn, vår gudsbild för vem Gud är, som att vi är inne i en liten flaska. Men väldigt begränsad syn på vem Gud är. Och Gud vill ständigt få den att växa. Och ibland är det så att det kan inte problem när den här relationen, den här gudsbilden på Gud ska växa. Att ibland när man ska ta sig ut från den här lilla flaskhalsen, det är jobbigt. Och ibland måste man slå sönder den för att kunna komma ut till något större. Och det tänker jag också, så det tänker lite grann är lite grann vem Gud är. Han vill ständigt visa sig större. På ett nytt sätt för dig och mig. Så jag tänkte prata lite grann om det, hur han gör det här. Och vi ska göra det utifrån Johannes kapitel 9. De första verserna där i berättelsen. Men du kan ta med den här bilden också och ta med den och tänka på, vad är din gudsbild just nu? Vad står just nu med dig och Gud? Hur ser du på Gud just nu? Och ta med den och så ska vi prata om lite grann kring det här. Vi kan ta nästa bild. Jag tycker om när vi pratar om, ta Bibeln, så vill jag ha en överblick vad det handlar om. Vad som är speciellt med den här boken man läser, tar ett stycke utifrån. För det är också en helhet när man läser Bibeln. Man behöver inte bara ta en text utifrån sammanhanget och förklara någonting, men sammanhanget följer med. Om man kollar på evangelierna som lite olika fokus. Matteus först och främst skriver för judar. För att visa att hur Jesus är Guds son, hon uppfyller profetierna. Att han är Messias, den de har väntat på. Markus är, om man säger, generellt skriven för romare. Att Jesus är den lidande tjänaren. Lukas skrivet för greker främst, först och främst. Och Jesus är människosonen. Och Johannes, som vi ska ta det här, det är ju skrivet egentligen för alla kristna. Alla evangelier är ju skriven för alla kristna, men på den här tiden var det skrivet för de här hela kristenheten då. Det sista evangeliet. Och Johannes tar oftast berättelser som inte finns för de andra evangelierna. För han vill visa på något speciellt. Trycka på, så här var Jesus. Och lite mer teologiskt skrivet. Om man säger ordet teologi, så en del kanske kopplar bort direkt. Men egentligen, teologi handlar om också vår syn på Gud. Hur ser vi på Gud? Vi har alla en slags teologi, alla som är här. Och den kan växa. Och en av huvuduppgifterna vi är egentligen att visa att Jesus är Guds son. Att han är den vi väntar på. Vi kan nästa då. Och under Johannes boken egentligen, så ifrågasätts Jesus identitet. Johannes säger han är Guds son. Och vi får följa Jesu liv, hur han ifrågasätter, hur han utmanar alla de religiösa traditioner som finns. Och visar att jag faktiskt den ni söker efter. Det är inte traditionen ni ska få fundera på, följa efter. Det är mig. Och han gör det på så många olika sätt. Bland annat sabbaten. Han utmanar, han gör ett under på sabbaten. Vi kommer att gå igenom lite mer vad det handlar om. Han gör så uttalanden som att är någon törstig så kom till mig och drick. Jag är livets bröd. Behöver aldrig föda, kom till mig. Jag är världens ljus. Sådana påståenden som för den publiken chockar dem. För så kan man inte säga. Och han utmanar ständigt och visar på att den är inte den ni söker efter. Den vill ha era liv, det är mig. Och jag tänker det är också någonting vi alla, när man är i församling, det kan lätt bli traditioner. Traditioner är bra. Men vi får kolla på traditioner till för att vi ska träffa Jesus. Och för de här judarna från den här tiden var ju de här traditionerna som en stötesten. För man måste följa de här traditionerna, man kunde inte se anledningen varför de fanns där. Så man tar med det här att han ifrågasätter typ de traditioner som finns där. Och sen kommer vi till den här berättelsen i kapitel 9. Vi kan läsa det tillsammans. Så här står det. När Jesus kom gående såg han en man som var blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer och ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde en blindes ögon med degen och sa till honom, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig. När tillbaka kunde han se. Ett underbart mirakel. Det Gud visade omsorg. Och resten av kapitlet är speciellt. För det handlar om skifta fokus från Jesus till den mannen. hur han utsätts för utfrågning av de religiösa ledarna. De ifrågasätter att han är föds blind och att han har fått synen tillbaka. Det slutar med att han blir nästan utkastad ur synagogan därför han har blivit helad. Han måste säga det. Men jag tänkte att vi ska gå lite grann och kolla lite grann på olika delar av den här texten. Och jag kommer att börja lite grann och prata om sabbaten. För man läser senare kapitlet att det här skedde på sabbaten. Och sabbaten var ju det, en stund där allt skulle vara heligt. Det står så här i Andra Mosebok att tänk på att ha sabbaten helig. 6 dagar ska arbeta, sköt alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Varken du eller din son, eller din dotter, din slav eller slavinna, din boskap eller invandring i dina städer. Du på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad rymmer. Men på den 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Det var en helig dag som Gud hade infört. Och genom åren hade det här budordet blivit en tradition. Där det stod vad man fick göra och inte fick göra. Och teologer hade funderat på, kan Gud verkligen vara helt vid? Han måste ju fungera fortfarande under sabbat. Så man kommer fram till att den enda som får jobba på sabbat är Gud. Och sen har man gjort vad man fick göra så att det inte räknas till arbete. Helt enkelt, det var egentligen deras vilodag. Den här dagen man ledig, den semesterdagen man hade. Och det var en tradition som var hela samhället uppbyggt kring det här. Så på sabbaten var man ledig hela, allihop helt enkelt. Man gjorde vissa saker gjorde man inte. Så det var ungefär, det var en vanlig, en helgdag som man inte skulle vara. Man skulle inte göra någonting så mycket på. Som gäller alla. Och genom att det bara fick vara Gud som fick göra saker. När Jesus gjorde saker på sabbat. Då sa han egentligen indirekt att han är Gud. Han helade folk på en sabbat. Och det var ett tecken till de religiösa ledarna att. Ja men kolla. Gud får arbeta och får även jag. För jag är Gud. Och det hade de väldigt svårt med. Han sprängde deras förståelse av allt. Hela vardagen. Men ta med den här in i den här berättelsen. Tänk att lärjungarna och Jesus på deras lediga dag. De gick och de skulle inte göra så mycket. De skulle bara vara lediga. Och det är någonting vi alla behöver. Att vila och ta det lugnt. Och, återhämta oss helt enkelt. Alla har bor det. Och det är på en sån dag så Jesus kom gående. Och vi kan ta nästa bild där. Här är första versen. När Jesus kom gående såg han en man som var blind från födseln. Och hela berättelsen här börjar egentligen att Jesus såg den här mannen som var blind. Och det här är ändå ganska stort. Han kom gående och han såg den här mannen som var blind. Och jag kan tänka mig att han också gick upp till mannen. Han gick fram till mannen. Han såg personen som var där och han gick fram helt enkelt. Det började med att Jesus såg det som var. Och det här är lite av vem Gud är. Att han ser. Han ser oss. Där vi är. Han vet hur vi har det. Det börjar med att han ser. Han har omsorg. Och ni kan tänka er på den här tiden var de som var sjuka. De var ju ganska långt ner på rangen, sociala stegen kan man säga. Och att han såg den här som var blind från födseln, som säkert satt där och såg förskräcklig ut. Att han visade omsorg för den här personen var en stor sak. Han visade att hans syn på människan, att de är viktiga. Oavsett vilken steg på skala man är, att han är viktig. Hans bild på vad vi ska tänka kring alla människor vi möter. Kommer tydligt fram här. Och det här kan vi ha med oss själva också. Hur ser vi på alla andra människor? Och tänk på, det här var ju på deras vilodag. Ibland på våra vilodag, våra semester, så vill vi kanske inte göra så mycket kanske med vissa saker. Men Jesus såg mitt hans vilodag, han mötte ett behov, han mötte en människa som behöver någonting. Och han såg den personen. Och han gick fram till den personen. Vi kan ta nästa bild. Här kommer vi fram till lärjungarnas svar på den här situationen. De var inte smidiga alltid. Och det är vi inte alltid ibland. Men tänk att Jesus kom fram till den, såg den här personen. Han gick fram till den och så började lärjungarna prata. Kanske sinsemellan eller fundera kring, kanske bara sa högt ut också. När man är växt upp med barn säger de vad som helst och det kan alla säga egentligen vad som helst. Så säger de så här, vem har syndat så han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Vi skulle kanske inte göra så idag. Vi kanske skulle fråga det här, prata om det här när de inte personen är närvarande. Vilket har hänt? Så här. Jag vet att ibland när det händer saker i ens närhet, saker sker, så vill man fundera varför det skedde och hitta en orsak. Det brukar vi göra också hemma också, man sitter och diskuterar, men varför händer det här? Och så grottar man ner sig så här, funderar och ja. Jag vet inte om ni känner igen er att det brukar ske ibland. Vi brukar försöka i alla fall när vi kommer ihåg att vi ber också för situationen efteråt, så vi inte bara pratar om det, vi också ber för det. Leder till någonting. Men i alla fall, hans lärjungar frågar Jesus en ändå ganska relevant fråga. Han frågar, har han syndat eller hans föräldrar syndat? Då måste vi ta med det här i kontexten. De är växt upp i en miljö där man pratar mycket om välsignelser och förbannelser. Att goda saker händer när man följer Guds lagar. Och dåliga saker sker om man inte följer Guds lagar. De har också hört att om man inte följer Guds lagar så kommer man förbannad i flera generationer. Men även om man är välsignad så är man välsignad i många, många mer generationer. Tanken med den här är ju inte att folk ska förstå hur bra det är att följa det Gud har sagt. Hans lagar och regler. Det hjälper oss i våra liv. Men det här har ju blivit som lite förvrängt i slut, så att till slut började man kolla vem som var orsak till alla saker. Och man tänkte att om någon är sjuk så är det troligtvis men det är kanske ditt eller hans fel, eller kanske mitt fel som förälder. Eller, ja. Och ni kan ju tänka er den här bördan man har lagt på både den som är sjuk, dess handikapp på olika slag, och föräldrarna. Tänk att bära på den. Och den här var ju en man, helt enkelt. Så föräldrarna kanske burit hela livet. Är det mitt fel att han har blivit handikappad? Att han är blind? Vad har jag gjort i mitt liv som har orsakat det här? Och när jag själv har burit på, men vad har jag gjort? Är jag ansvarig för att det är som det är? Så det är egentligen ganska djupa samhällsfrågor, helt enkelt. Och vi kan ju möta det här idag i vardagen. Som förmälder, om det händer någonting, om våra barn är på ett speciellt sätt, men är det mitt fel att det blivit så här? Det är jobbiga bördor att bära på. Eller själv, där händer mitt liv. De här sakerna sker. Är det mitt fel? För allt där händer. Och det är saker vi bär på. Alla på olika områden. Och vi kan ju bara tänka på att hur vi bemöter människor också. Dömer vi dem så fort vi ser dem? Vi kan ta nästa bild. Och nu tänker jag dela upp den här versen i två delar. Jag kallar A och B. Så är Jesus svar. Jesus svarade: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Jag kan tänka mig att Jesus då satt hos mannen. Sen svarade han lärjungen som sa de här sakerna. När han satt tillsammans med honom: det är inte hans fel eller hans föräldrar fel att han har syndat. Att det här har skett. Jesus börjar inte att döma. Han visste anledningen varför det här skett. Här är bra att veta med att han säger inte att synd inte kan vara ett problem. Han säger i det här fallet, den handikappade blinda mannen, är inte deras fel att han har blivit så här. Han lyfter upp dem istället. Vänder fokus. För vi lever ju i en fallen värld som där genom Adam har synd kommit in i världen. Och vi lever i en värld där vi kommer att kämpa med saker. Och vi kämpar med saker som är fallen. Och det händer saker som är... ja, vi får ibland helt enkelt leva med. Det kan hända dåliga saker för goda människor. Men, och vi är också ansvariga för det val vi gör. För ibland är det så att vi har gjort saker i våra liv, vi har syndat, som fått konsekvenser som vi har tagit hand om. Och där finns det Gud också att ta av våra synder och förlåta dem och ge oss en ny chans. Men i det här fallet visar Jesus på en till sak också, att det är saker så att det kan hända saker i våra liv som inte är våra fel. Det är inte vi som har orsakat dem. Han ger en frihet. Ja, men det kan hända saker att du i din omgivning, i ditt liv, som inte har en... ja, det är inte ditt fel helt enkelt. Vi lever i en fallen värld och saker händer. Goda människor. Och det måste inte kolla på vem som har fel, vem som har gjort rätt. Han lyfter upp den svage. Så här, ibland, ja, men det här kanske inte är ditt fel. Vi kan ta nästa bild. Och sen säger han en väldigt spännande bit text som kan tolkas väldigt olika. Så här. Utan det som har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Och här kommer vi lite grann till Guds bild. Hur ser vi på Gud? Hur tolkar vi en text utifrån våra egna erfarenheter kring det här? För det här skulle kunna tolkas som att det egentligen var Guds fel att den här personen är på det här sättet. Att ja, Gud är ansvarig. Han har gjort så här. Och har man det synsättet ibland, då är egentligen att Gud skulle vara ond också. Han har skapat den här personen på det här sättet. Det är grymt. Och man kan bli arg på Gud. Man kan bli säga, men det är ditt fel, allt som sker i mitt liv. Det är ditt fel. Får vi vara arg på Gud? Ja. Det får vi göra. Han är nog bästa personen att vara arg på. Han kan hantera det på ett speciellt sätt som inte vi kanske kan själva. Vi får arga på Gud, får inte säga vad som helst till honom. Om man tänker på barn exempelvis. Våra barn brukar vara arga på oss ibland. Det kan vara olika anledningar. Det kan vara att de är arga på sig själva men blir arga på oss för att vi finns. Det är någonting man får leva med på något sätt. Ta emot det, men de blir arga på oss. Det är sätt att hantera deras verklighet. Och vi är i en position som ska hjälpa dem igenom det här. Och det är helt okej med Gud. Men den första bilden är egentligen att Gud är ju allsmäktig. Han har makt att förändra någon till bättre. Han skulle kunna förändra den här mannen att han inte ska bli blind från födseln. Sen kan man tolka så här att Gud har sett det här. Han tillåtit det att ske. Här kommer till en annan bild av vem Gud är. Han är också en allvetande. Han vet allt. Och vi har inte alltid koll på vad hans tankar och planer är. Och det kan kännas lite jobbigt ibland. Jag vet inte om det är samma för ni, att vi inte vet exakt varför saker sker med en, eller sker ens omgivning. Att inte veta det. Ibland kan det känna att också Gud är väldigt långt borta. Att han vet ju allt det har skett. Han har tillåtit det. Varför? Och så kan man känna att Gud är jättelångt borta från en. Det här händer också i våra liv. Oftast går det i vågor att vi arga på Gud som känner. Funderar, men du vet ju att det hänt, men var var du? Och sen lite längre borta från en. För en del så funkar det också att det här att acceptera att Gud vet om situationen. Och så kan man landa i det. Det är en relation med Gud. Hur har man en relation med Gud? Kan man lita på att ja, men Gud har koll? Och så kan man släppa det. Det funkar bättre för en del än andra. Sen har andra bilden också att Gud har sett det och går bredvid. Att det går från att men, det är hans fel. Ja, Gud har tillåtit det att ske. Jag vet inte varför. Sen kommer man till en bild att Gud faktiskt, han har sett mig. Han har gått bredvid mig. Och här kommer vi lite grann till vem Gud är också. Att Gud är den som ser. Han är inte bara den som kan saker och han vet allt, men också den som ser oss. Samma sak som han såg den här blinda mannen, han såg honom där han var. Samma sak var den här inne, han ser oss där vi är. Och han går bredvid oss. Och när man kommer in i den här bilden så kan man börja acceptera också att jag kanske inte behöver veta allt. För Gud finns bredvid mig när jag går. Och sista här, att Gud vill hjälpa oss. Han vill inte bara vandra bredvid oss och han ser oss där vi är, men han vill också hjälpa oss på olika sätt. Det kan vara att Gud enkelt helar oss. Eller helar en person på olika saker. Att göra den frisk, den ska vara frisk. Eller så hjälper oss att hantera situationen. Ge oss kraft mitt i det står i. Att ge oss styrka där vi är. För Gud är också inte bara allsmäktig och allvetande och ser allt. Han är också kärlek personifierad. Han vet exakt vad vi behöver, var en av oss, på det sätt vi behöver. Han finns där för oss. Så man kan tolka en text lite olika vad man står i. Och det är inte, man ska inte dra ut den från sammanhanget. Om man bara tar den här lilla biten så kan man få en, man kan tolka det som att Gud verkligen inte är snäll, ond. Men det finns också andra bibelställen som pratar om att ja, men Gud vet ju allt. Och ibland tillåter Gud saker händer, sker i våra liv. Vi vet inte alltid orsaken. Ibland får vi veta det. Men samtidigt finns Gud där, han går bredvid oss. Han vill också hjälpa oss vidare med det vi bär på. Och jag kan tänka mig att nu när Jesus sitter där med lärjungarna kollar på honom, han sitter med vannen. Han sa att det är inte hans fel. Och sen, men därför att nu ska den här personen få se att det finns något mer. Och så fortsätter han här i vers nästa bild. I vers 4-5 här. Så länge dagen varar måste göra hans gärningar som han sänt mig. Natten kommer du ingen kan arbeta. När jag är i världen är världens ljus. Han säger att vi har ett uppdrag. Att arbeta. Att hjälpa. Att visa för vem man är. Det är också något som Jesus pratar om sig själv också. Att han är, länge han är i vägen är han världens ljus. Han har en position. Och här kommer man tillbaka till kapitel 8 också för att prata om också att Jesus är världens ljus. Hela det kapitlet pratar om att hur Jesus är, att han är världens ljus. Och nu visar han också det på att den här mannen är blind. Att jag har kapacitet att göra det här. Så kan vi ta sista bilden här. Och det var inte bara prat, teologiskt prat. Jesus också agerade utifrån det här. Man sa det, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven. Smorde en blindes ögon med degen och sa till honom: gå och tvätta dig i dammen, sila om, du blir utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Han upprättade den här mannen från han var. Och det är också som vem Gud är. Han vill upprätta oss. Hjälp oss. Ge oss styrka. Om man tänker bara på att kolla hur han gjorde på den här tiden. Att spottade på marken och gjorde en deg. Och smorde in i mannens ögon. Det kan ju låta lite så här, ja, makabert. Men på den här tiden var ju också saliv och även lera var någonting som man använde i läkekonsten. Så han tog det som också ett sätt som de förstod. Men samtidigt visar han att jag är till och med större än läkekonsten. Jag kan göra någonting som inte de kan. Jag är mycket, mycket större. Jag är Guds son. Jag är kapabel att göra mycket mer än vi kan tro och tänka. Och det är också därför vi i kyrkan vi fortsätter att be. Ett fall kan verka omöjligt. Men inför Gud är inte omöjligt. Vi fortsätter att be. Vi kanske inte vet hur det kommer att sluta. Men vi fortsätter ändå att be. Och lyfta fram personer inför Gud. Där man står i. För honom är inga fall omöjliga. Och han kan bara med en enkel beröring förändra ett liv. Vi kan göra det med den här blinde mannen från födseln. Han kommer med en helt nytt liv efter det här mötet med honom. Och det är ju inte egentligen det själva huvudpoängen med den här texten är ju att visa att Gud bryr sig om oss där vi är. Och det mötet med Gud kan förvandla. Och det är samma sak i våra liv. Gud hjälper oss med det vi står i. Han vill att vi ska kunna, ja, komma in och se man vem man verkligen är. Och ibland är det så att ibland är vi i olika platser i livet. Ibland är vi arga på Gud. Som texten var, att vi förstår inte varför. Du som allsmäktig Gud, varför gör ingenting? Ibland är vi förvirrade, vi förstår inte varför det händer. Vi kan förstå att Gud har någon tanke, men vi kan inte se den. Ibland kan vi börja känna att han vandrar med mig. Ibland kan vi också se resultatet, att en Gud vandrar med er och ger kraft och styrka. Och Gud vill hjälpa oss genom alla det här livets skenen, helt enkelt. Så frågan är, vilken är din Guds bild? Var står du just nu i ditt liv? Står du och klampar på något område och känner att men, ja, du skulle vilja skrika på Gud? Eller att du vet inte, förstår inte allt? Eller känner att han är med dig, att han vandrar med dig? Eller lever du att han har verkligen gett en ny chans i livet? Oavsett vilket skede du lever i ditt liv så vill Gud vara med. Han vill möta dig. Och som församling kan vi också hjälpas åt mitt i det här. Att vara där för varandra, där vi står i. Låt oss be. Tack Gud för att du är livets Gud, Herre. Därför vi kan komma till dig med allt vi kämpar med, vi står i, Herre. Tack för att du är kärlek, Herre. Du är allsmäktig, du är allseende, du är allvetande. Du vet hur allt är, Herre. Samtidigt också kärlek och bryr sig om oss personligen och specifikt där vi står just nu, Herre. Du vet vad alla här är på den del av livet vi är på. Om det är saker vi brottas med, så jag ber att du ska komma till oss och möta oss där. Vi får se också att hur du finns där mitt i brottningskampen. Hur du är där tillsammans med oss. Vill ge oss kraft och styrka att ta oss igenom om det är något vi står i, Herre. Tack Herre att vi inte måste stanna kvar i vissa delar, men kan gå fram i vår relation med dig, vår Guds bild av dig. Jag vill att vi ska växa i var en här i deras liv. Låt oss få se dig som du verkligen är, Herre. Jag ber om det här i Jesu namn. Amen. Jag känner att jag vill säga någonting till någon, att säga att det är inte ditt fel det som har hänt. Gud vill inte binda dig fast i olika saker, han vill göra dig fri. Så, om någon som behöver det budskapet idag, så vill jag bara säga det. Det är inte ditt fel. Tack för din godhet, Herre. Tack för din omsorg, dina bönesvar, Herre. Och också lägga fram hela veckan som ligger framför oss. Du vet vad vi alla står inför på olika sätt. Och vi lägger den i dina trygga händer. Ge om kraft och styrka det vi står i just nu. I Jesu namn. Amen.